Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro med mig, fader Mikael Fälthammar. Idag så har jag en gäst med mig igen, Vasilios. Hej Vasilios.
Hej fader.
Jätteroligt att du är med. Jag ska be dig presentera dig lite närmare strax. Först så ska jag säga vad jag brukar säga, nämligen att om du tycker om den här podden, du som lyssnar, så är det så att allt arbete som vi gör i vår församling i Göteborg, Kristi uppståndelses ortodoxa församling, är möjliggjort genom frivilliga gåvor från sådana som dig som lyssnar på denna podden. Och om du vill stötta arbetet som vi gör, bland annat genom podden och mycket annat som vi gör i Göteborg också, så kan du swisha en gåva på swishnummer 123-278-8099. Alla gåvor är välkomna, stora som små. Det är också så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos, och idag så tänkte jag rekommendera en fin liten bok som heter Sankt Brendans sjöfärd, och det handlar om ett helgon från dagens Storbritannien som vi också vördar i våran tradition, som kallas för Brendan, den helige Brendan sjöfararen. Och det är en fin bok som handlar om en seglats på havet med djup andlig innebörd, inte att förstås på ett materiellt vis utan på ett liturgiskt och asketiskt vis. Sankt Brendans sjöfärd, utgiven på Artos bokförlag 2014. Väldigt lättläst, fint illustrerad. Du hittar den på www.artos.se. Med de orden sagda så har jag med mig Vasilios här idag, som sagt. Och Vasilios, han brukar hjälpa mig i altaret, ofta i kyrkan i Göteborg, vilket jag är mycket tacksam för. Han brukar hjälpa till att svara på frågor i vår kyrka efteråt. Det är alltid människor som har många frågor efter gudstjänsten, och vi har många nya besökare hos oss, och det är alltid roligt. Och det är jag mycket tacksam för, den hjälpen som Vasilios ger. Vasilios är gift, har barn och gillar att köra MC, och han är en äkta grek. Är det något jag har missat, Vasilios, eller vill du lägga till något?
Nej, du fick med allting där faktiskt. Det stämmer. Äkta, dock född och uppvuxen här i Sverige. Men ja, jag kan ju språket, så att säga. Skriva, läsa, prata.
Just det. Så dina föräldrar kom hit, och men du är född här, så att säga.
Ja, men precis. Så ja, de träffades här, och vips så kom jag till efter ett tag.
Ja, fint. Du gillar ju att köra MC, och vi har pratat lite grann om detta, du och jag. Vi delar ju en brinnande iver, kan man säga, för att förmedla vår kyrkas tro, eller rättare sagt kyrkans tro, till människor här i Sverige på våra olika sätt och i våra olika sammanhang. Och jag är så glad när du kommer och berättar om ditt sammanhang som du, eller ett av dina sammanhang som du brukar vara verksam i, nämligen i MC-världen. Du kör ju själv MC, du är med i en MC-klubb, och du är verksam med att berätta om Kristus där marken, så att säga, bereds i de mest, jag vill säga de mörkaste platserna kanske, rent av. Det är kanske bäst att du berättar själv om detta. Vill du säga något för våra lyssnare om detta?
Ja, som sagt då. Jag gillar att köra MC, och jag är med i en kristen MC-klubb. Och med det sagt så är vi med i en sån här biker-modell. Och då blev vi inbjudna till fester, tillställningar. Det kan vara olika runs. Man kanske kör några mil för Barncancerfonden. Eller man samlas hundratals bikers och så åker man för att samla in pengar till Rädda Barnen. Eller det kan vara liksom olika sån här välgörenhetsintressen då, som man gör olika såna runs, som det heter. Och det är ju en del utav det. Den andra delen är då att man blir inbjuden på just påskfester, nyårsfester, eller det kan vara julfester, fester av olika slag i en rad olika klubbar. Och dessa klubbar är ju allt ifrån 1%-klubbar till vanliga klubbar, så att säga.
Och vad är skillnaden mellan det? Jag är helt obekant med den här, alla de begreppen.
En vanlig klubb är en vanlig klubb där det är allting som vanligt, så att säga. Sen har vi ju kanske klubbar som inte är som alla andra. Och där man kanske har ett mer utanförskap. Att man håller sig medvetet utanför samhällets normer.
Och institutioner. Så på olika vis. Ja, jag förstår.
Och på olika vis. Och alla dessa är ju då våra bröder och systrar i mänskligheten. Och där är ju vi. Där finns vi representerade. Där går vi in och pratar och tjingsar och kramas och hälsar och umgås med människor av alla bakgrunder, nationaliteter. You name it. För vi gör ju ingen särskild, vi avskiljer inte det ena från det andra, utan du är en människa och blir sedd som en människa. Oavsett vem du är eller vad du har gjort, så är du en som mig. Och det är liksom det är som jag ser på detta då, va? Och jag har ju faktiskt förberett ett litet bibelpassage här som jag ofta tänker på. Och det är i Matteusevangeliet kapitel 9, vers 10 och sen vers 19 i samma kapitel. Och vers 10 där så står det så här: när Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Och sen har vi 19. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man: se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. För mig, i min kontext, så kan jag inte se någon annan som en syndare. Problemet, det är för att jag själv är en syndare. Hur ska jag se någon annan som en syndare när jag själv är det? Och hur ska jag då döma någon annan? Det blir väldigt teologiskt, samtidigt som det blir väldigt simpelt. Att man går till olika sammanhang, träffar människor och tar dem för vad de är. Som jag själv vill bli tagen för den jag är. Eller som jag är. Men det finns jättemånga som ser på mig och tänker: vad är det för en konstig filur? Det hände mig väldigt ofta, den mig till en historia i Grekland. Jag är ju lite tatuerad och jag hade på mig en t-shirt och jeans. Gick inte en kyrka. Och då blev ju de så här förvånade att jag visste jag skulle göra mina prostrationer. Och Och sen så de kom frågor liksom bara vad, hur kan du det här liksom? Du ser inte ut att tillhöra oss. Så ja, pratade vi lite och så refererade jag lite till teologin och de blev så här, oj, killen kan något.
Mm.
Och det här får jag ju relativt ofta. Att man blir gärna dömd utan att folk vet egentligen hur, vad, varför.
Mm.
Och som jag har varit med om det en del gånger, då vill inte jag utsätta någon annan för samma sak.
Mm.
Och det blir så när man åker till olika klubbar, möter olika människor, olika bakgrunder. Det blir väldigt intressanta diskussioner, konversationer. I vissa fall så kanske inte man pratar om Gud alls, men det är det viktigare för mig att visa att jag kanske inte pratar om tro eller någonting, men hur jag behandlar dig är för att jag har en tro.
Mm.
Hur jag ser på dig är ju för att jag har en tro. Jag brukar ofta be att ja, låt mina handlingar visa vem du är.
Mm. Alltså, det är jätteviktigt. Jag tänker på de här bibelorden som du citerar. De är ju oerhört viktiga och vi läser ju dem i kyrkan och tänker att ja, så där vill jag vara. Men det kan vara svårt ibland att förverkliga det och konkretisera det i sitt eget liv. Men det är så viktigt att dels att kyrkan är en plats där människor välkomnas. Därför att vi, precis som du säger, alla är vi på ett plan syskon i den egenskapen att vi är skapade av Gud. Och därför har vi alla, oavsett hur vårt liv just nu ser ut och hur långt ner kanske i djupet vi är, så har vi alla en längtan och en kallelse tillbaka till Gud. Och vår uppgift som kyrka, som gemenskap och som kristna är väl att försöka bereda vägen så gott det går för människor att komma till Gud eller för Gud att komma till dem, så att säga. Så att jag gläder mig oerhört när jag får höra om ditt och ert arbete i den här kontexten då.
Ja, och jag är inte ensam, utan vi har ju flera kristna bröder i denna klubben som har visat mig vägen genom deras handling.
Mm.
Och jag tror att det här smittar av sig, att du ser någon göra gott, du vill, alltså du är av naturen, som människa har du godhet i dig, oavsett vem du är eller vad du har gjort. Så att göra gott är ju någonting man vill göra av naturliga skäl. Men man väljer i vissa fall att inte göra det. Men om man då umgås i en, vad ska man kalla, i en krets där alla gör gott, så blir valet att göra någonting mindre gott, det valet är ju inte lika tilltalande. I alla fall inte i det sammanhanget. Och den ena goda, vad ska man säga, när man ser att folk gör gott, det smittar av sig.
Mm. Ja, det är verkligen viktigt. Gemenskapen är så viktig, att uppmuntra och hjälpa varandra. Vi är inte autonoma individer på det sättet.
Nej, så att det... Sen är det så, vi har ju västar på oss. Vi kör ju med västar på när vi åker hoj, och många misstar oss för annan typ av klubb än vad vi är. Och fine, det är helt okej. Okay. Men kommer man fram och pratar med oss, så kanske de märker att men, där är ju vanliga snubbar.
Mm. Men, så, men hur kan det vara då när ni kommer till en sån här fest som du nämnde? Och det är liksom, vi kan väl säga så här, att det är människor från hela spektrat av klubbar där. Är det ett lämpligt sätt att uttrycka sig på? Vad kan du beskriva liksom lite vad som händer, och finns det, är folk öppna och prata och så? Jag antar att det förekommer kanske en del alkohol och så där. Det brukar ju åtminstone lätta upp människors tunga. för samtal?
Ja, det är något av de bästa festerna man kan vara på.
På vilket sätt då?
Ja, på alla sätt och vis. Alltså du kommer in där, förhoppningsvis så känner du igen några stycken eller några känner igen dig och så vidare. Man går fram, man kramas väldigt mycket. Det är ömsesidig respekt. Det är inte så att det kommer in till en klubb och så är det ett gäng i ett hörn från förorten och som tittar snett, utan sånt existerar inte på dessa ställen, utan du kommer in där, det är...
Är det kärleken till hojen som gör att det finns den här ömsesidiga respekten? Eller kärleken med hojen, till hojen och det liksom livssättet som kommer med det på något sätt som... Finns det en slags kodex, menar jag, som man de flesta skriver under på?
För min del är det ju lite både och. För man har gemensamma nämnare. Och gemensamma nämnare är ju just intresse och det här med MC.
Mm.
Intresse med att vara med i en klubb och träffa andra klubbar. Det är sådana stora gemensamma nämnare.
Mm.
Och det är visst, det är en del alkohol inblandat. Dock inte för våran del, och eftersom vi dricker, vi är ju alkoholfri klubb, drogfri klubb.
Mm. Mm.
Och det är liksom, ja, men det, jag skulle vilja säga att det är ömsesidig respekt och kärlek, och tjejer får vara i fred. Det är så att folk raggar på tjejer, jag har inte sett det ske i alla fall. Och ja, folk går dit och är sig själva och ja, visar respekt till varandra. Och det är bra grunder att stå på. Även om man är kristen eller inte är kristen, så är ju en bra grund att stå på att kärlek och respekt till dina medmänniskor.
Mm.
Och det är liksom, i grund och botten är det ju en kristen tanke.
Ja, absolut.
Du ska älska dig själv, din omgivning som dig själv.
Mm.
Om jag... Narapata Alilusa, du ska älska alla.
Du ska älska nästa som dig själv, precis.
Ja, precis, det är nästa som dig själv, exakt. Det var det ordet, ja.
Men, och då kommer ni dit och liksom det är god stämning. Man kramas och det liksom... faller det sig ofta naturligt att man kommer in på samtal om tro? Eller och för din egen del, är det liksom något som du specifikt ger dig, söker? Eller... får det bli om det blir? Hur tänker du där?
Nej, jag söker inte något specifikt samtal. Utan det som händer, det händer. Jag är ju dock redo ifall det kommer på tal. Men det är inte så att jag går dit och söker den här. Nej, men nu vill jag gå in på det här spåret. Utan jag har ju lärt mig genom tiden att det här sköter den heliga ande åt mig.
Mm.
För det har hänt jättemånga gånger att folk kommer fram och pratar. Och sen slutar de inte prata. Utan de liksom tömmer. Ja, de tömmer på det som är, som jag anser då är privat. Mm. Och så berättar. Och man bara lyssnar.
Mm.
Behöver inte ens prata, säga någonting, utan det är bara att lyssna, ta in. För många vet att man är kristen.
Mm. Just det. Ja, fascinerande.
Man behöver inte, alltså det är någonting som sker. Så kan jag ju säga. Någonting sker, det är någonting man känner att men nu har det hänt någonting i mig. Så går man in och helt plötsligt så från ingenstans så kommer någon och bara tja och så bara pang. Man måste vara med om det för att förstå vad jag menar. Mm. Det är jättesvårt att förklara, men jag tror att någonting sker med den människan. Jag tänker att om en helig ande har kommit över dem, lett dem till mig i det här fallet, eller till någon av mina andra bröder från klubben då.
Det tänker jag också som präst vid flera tillfällen. Jag skulle kunna vara lite stressad och liksom piskad av att jag måste ut, jag måste nå ut, jag måste prata med folk. Och på ett plan så finns det väl lite en iver för egen del, ska jag säga. Men samtidigt så är jag övertygad om att Gud sköter det arbetet. Gud leder människor fram och jag får vara en del i hans vingård, arbeta på det, men det är han som är den som liksom förestår vingården och som får druvor att mogna, så att säga, och skicka människor som, precis som du beskriver. Och det ger en vila, tycker jag. Och jag tror också att det ger en vila som är en god grundförutsättning för ett gott missions- eller evangelisationsarbete. Vila är att arbetet och frukten, eller frukten är Herrens och kyrkan är Herrens. Och som du säger, den heliga ande leder människor dit.
Ja, men absolut. Och många gånger så har man känt sig trött. Man har känt sig, ja men jag orkat. Man har haft kanske en sämre dag i allmänhet och så. Och så kommer den här extra energin. Nej, men du ska nog, du ska åka ikväll. Gör det, åk ikväll. Och så åker man och så får man världens godaste samtal. Eller ett bemötande som man inte trodde man skulle få eller vara med om. Eller. Det är alltid någonting som man inte riktigt kan förklara som händer vid dessa tillfällen. Och här tänker jag när jag lyssnar på en prästmunk från Agion Oros. Han pratar mycket om att vi ska lyssna mer än att tala i bön. Den hesikastiska bönen. Att man i stillhet faktiskt låter mottagaren säga sända. För jag i alla fall brukar ju prata. Jag behöver det, jag hjälper med det, hjälp dit. Men lyssna istället. Och det är ett bra sätt att lyssna ju. Vid sådana här tillfällen. Någonting säger mig att jag ska åka dit. Ja, men var hörsam på det. Och du tvekar du eller inte vet. Ja, men kontakta din präst eller din biktfader eller din spirituella fader. Eller, och hör bara. Är det här? Vad tycker du? Ska jag agera på detta? Ska jag inte agera på detta? Allt beror på hur långt gången du tror man är också.
Jo, så är det absolut.
Så att
det är en erfarenhet som man gör och som man växer i, helt klart. Och där kan man ju vara lugn. Jag tycker det där samma lugnet i att vila i att kyrkan är Herrens. Det hjälper den också fram i såna här situationer, att man mognar så sakteliga och tar små steg. Det är ingen brådska. Det är Gud som gör arbetet. Ja, men det är fantastiskt. Jag är så glad att ni har detta arbetet, att ni sprider Kristi ljus även på de här platserna. Jag tycker att det är fantastiskt inspirerande, så att det är roligt. Men du är intresserad av också apologetik och så även inom andra plattformar och sammanhang. Skulle du vilja säga något om det också?
Ja, det här som är min iver då. Ja, det är det här som jag känner att när jag lämnar denna planet så ska jag i alla fall ha lämnat ett litet avtramp. Och det är just den apologetiska biten av våran tro. Och det är ju liksom den som har fört mig dit jag är idag i tron. Det är den apologetiska biten, för jag följer för den väldigt hårt för x antal år sedan. Och sen dess har det ju liksom bara varit gasen i botten när det gäller apologetik.
Mm.
Men ja, man kan ju inte allt. Och det blir ju omöjligt att kunna svara på allt. Men vissa saker lär man sig med tiden att ja, men det finns kanske några standardfrågor som alla nya har till exempel. Eller ja, men om man, någon kommer från ett visst sammanhang så blir vissa saker vi gör främmande för dessa människor.
Just det.
Och utöver det så är det att ja, kan du din kristologi, kan du din treenighetslära, så kommer du väldigt, väldigt, väldigt långt. Dels när du läser Bibeln. Och sen när du ska tolka Bibeln. Ja, men vad sa den passagen nu? Ja, men jag tolkar den dittan och dattan. Ja, men tolkar du A så stöter du emot dig i kristologin ett exempel. Mm. Tolkar du B, ja, men då tappar du kanske fadern men inte heliganden. Ja, men då faller ju treenighetsläran. Alltså är dessa två fel.
Mm.
Och hur ska jag tolka det då? Ja, men det ska inte stöta emot. För Bibeln kan inte prata emot sig själv.
Och en... Precis. Ja, Guds uppenbarelse är nyckeln. Så som Gud har uppenbarat sig för kyrkan som Kristus, sann Gud och sann människa och den heliga treenighetens mysterium är ju själva evangeliets kärna. Utan de två faktorerna så är liksom Bibeln i princip oförståelig.
Mm.
Om man inte accepterar det så blir det väldigt konstigt. Så att utan den tolkningsnyckeln, evangeliet som tolkningsnyckel, så hamnar man snett.
Ja, men precis. Jag fick lära mig väldigt, väldigt tidigt av en gemensam vän till oss, Patti Petros.
Mm.
Han sa till mig så här: om du tolkar någonting i Bibeln som inte, eller som krockar med kärleken eller krockar med treenighetsläran och kristologin, då, ja, då har du fel.
Mm.
För det kan inte krocka.
Mm.
Och mellan tummen och pekfingret då. Sen när man läser Bibeln mer och mer, och hur har kyrkan tolkat det här tidigare? Eller är jag så magnifikt grym på att läsa Bibeln att jag kan tolka den här själv? Och faktiskt har rätt. Så det finns två vägar att gå.
Mm.
Och jag tror inte att jag är så häftig att jag kan lösa detta själv. Utan jag tar hjälp av nycklarna som kyrkan har gett oss.
Mm. Och det är våra... Jag tänker att de som... Ja, förlåt, säg.
Ja, jag tänkte så här, och de nycklarna är då våra kyrkofäder. Hur har de tolkat och varför har de valt att tolka detta? Och ja, fortsätt.
Mm. Ja, nej, men precis. Alltså, de som tänker att de nog är duktiga nog att tolka det själva, de gör nog det mot bakgrund av en förståelse av... Det troende subjektet eller individen som en synnerligen kapabel person, och att alla blir lika upplysta av den heliga andes per automatik som aposteln Petrus eller Paulus var. Men den ortodoxa förståelsen av en människa är inte riktigt på det sättet, utan där ligger fortfarande lidelser och laster i vägen för oss när vi läser skriften. Då vill vi gärna tolka till vår egen fördel, och så om vi läser något negativt, ja, men då tänker vi som farisén i templet att ja, men tack Gud för att jag inte är som den och den som gör på det sättet och så vidare.
Mm.
Men det är just därför det är så viktigt som du säger att gå till kyrkofäderna. Varför? Ja, det är inte för att de är ett par gamla gubbar som skrev för länge sedan, utan det är för att de var människor som var upplysta genom rening av sina själar, av sina hjärtan. De hade arbetat genom andlig övning bort de här lidelserna. Vad det nu kan vara. Frosseri, stolthet, fåfänga, högmod och så vidare. Och så närmar de sig skriften med rena hjärtan. Och det de då förmedlar utifrån det är ju guld alltså. Det är guld, rent guld att läsa kyrkofädernas bibelkommentarer. Och det är inte så att de föraktar Bibeln. Det finns inte ett spår av det, utan de håller Bibeln så högt och värderar Bibeln så högt. Men de läser den, liksom de vill själva lyfta upp sig på något sätt till skriftens andliga nivå för att kunna rätt förstå den. Ja, det är underbart.
Ja, och så, det är ju så fantastiskt. Den jag kan lägga till där är de fäderna. Nu kunde ju alla fäder skriva och läsa. Men vi har helgon som kan varken skriva eller läsa. Och de har ju lyckats att bli helgon. De har ju fått Bibeln läst till sig. Alltså någon annan läser den åt dem. Och så kan ju de, ja, då så tolkar de det utifrån den visheten de mottar ifrån ovan. Vi har...
Jag ska tända lampan i taket här, det blir så mörkt.
Ja. Alltså vi har ju flera stycken helgon som kanske har gått ut andra klass i lågstadiet.
Motsvarande utbildningsmässigt.
Ja, utbildningsmässigt. Och har skrivit fantastiska böcker. Och vi har ju Helige Paisios, en sånt exempel. Han gick ut andra klass. Och han kunde prata med folk. För många romkatoliker åkte ju hälsade på honom. Många ifrån anglikaner, alltså anglikaner, hälsade på honom. Jag har haft buddhister som varit och hälsat på honom. Det var någon buddhistmunk som kunde slå sönder stora stenar. Och han åkte till Heliga berget och gjorde just detta då. Krossade stenar, jättestora stenblock med sina händer. Mm. Och så gick ju Heliga Paisios fram och gjorde korstecknet på en sten och bad han bryta den.
Mm.
Och det gick ut då, givetvis. Så då undrar jag bara, men vad gjorde du liksom?
Mm.
Jag har inte gjort någonting. Ja, det... Du kan inte krossa det Gud har välsignat liksom.
Mm.
Och de orden, du kan inte förstöra det eller krossa det som Gud har välsignat. Det tåls att tänka på.
Mm.
Och det finns ju jättemånga liknande historier av ögonvittnen till dessa händelserna.
Jag säger det för de som lyssnar att Helige Paisios är ju ett modernt helgon. Jag tror han dog 1991 eller 93 eller något sånt där. Mm. Så han är väldigt, han hör till våran tid så att säga. Det finns fortfarande människor i livet som har träffat och levt med honom och vittnar om såna här händelser.
Ja, och å andra sidan jag börjar läsa apologetik så har ju liksom jag blivit vän med våra helgon på ett annat sätt. Jag har uppskattat deras texter på ett annat sätt. Och jag har försökt sätta mig in i deras kontext. Just där, just då. När detta skrevs. Hur såg världen ut? Kollar vi till apostel Paulus brev. Så de är ju tidlösa. Man kan tillämpa dem idag till exempel.
Mm.
Men när han skrev dem så hade han... en viss typ av tankebana, tankesätt, livsstil, livssätt att förhålla sig till inne i tron. Och läser man detta idag utanför det här, den här fronima, alltså det här sättet att leva, sättet att vara, sättet att... ta sättet att vara helt enkelt. Och läser man hans brev utanför den kontexten så kommer man till fel slutsatser.
Mm-hmm.
Och en väldigt populär när jag pratar med protestanter. Ja, protestanter har väl fått reformationskyrkan, kan jag väl säga, för så täcker ju hela spektrat. Då kommer ju oftast Romarbrevet kapitel 8 upp. Kolla, sola fide eller tro alena. Läs Rom 8 så kommer du se, det är bara du tror så löser sig resten. Allt är ju liksom, ja, jag håller med, bara du tror. Men inte på samma sätt som du menar, bara du tror. Finns ju jättemånga andra bibelpassager också, men ja, han pratar om tro i Romarbrevet kapitel 8. Men han pratar ju till ett specifikt folk i en specifik tid. Och det vi läser är ju bara en del, är bara en liten del av hans läror. Vi pratar om att vi har folk som träffar han varje dag. Korintierna eller Thessalonikerna. Han var där i 3 år. Predikade varje dag. Och vad lämnar han? 2 brev.
Frustrerande man... lite.
Ja. Men då tycker några att man ska summera all hans läror till 2 brev. Ja, de här 2 breven är en påminnelse av hans alla andra läror. För alla andra läror är ju praktiska läror. Det är något som jag kallar för orthopraxis. Saker man gör. När vi kommer till en viss del i liturgin så gör man djupa prostrationer till exempel. Det är en del av orthopraxis. När vi kom hit så gör vi så. För nu säger ju prästen här ignomese seflogomese. Ja, vi tillber dig och vi bön och vad blir det på svenska? Så direkt översättning. Ja, men vi ber till dig och vi bugar inför dig och då gör man en djup prostration. Detta gör man då 3 gånger till exempel. Där står inte någon manual hur du ska göra. Utan det här är någonting du lär dig, det är någonting du blir upplärd. Det är som att när jag var liten så fick jag lära mig att diska. Jag har inte läst någon manual hur jag ska diska. Utan det fick jag ju lära mig på tumanhand. Och det är så vi lär oss på tumanhand, och det är så kyrkan har lärt sig genom alla dessa 1000-2000 år.
Ja, verkligen. Det är en... Man har fått ta emot de här skrifterna, och som jag sa innan, det är ingen som nedvärderar dem i hela kyrkans tradition. De som har nedvärderat skriften har uteslutits ur kyrkans gemenskap. Och jag kommer spontant att tänka på Markion Ärkesättaren till exempel. Den gnostiska läraren i början något av de första seklerna. Men samtidigt så säger kyrkan inte att detta är allt som vi behöver. Här finns allting förklarat för oss. Det är liksom inte en handbok 1, 2, 3, A, B, C. Utan precis som du säger, vad Kristus kom för att grunda var hans kyrka. Som är frälsningens ark. Inte hans frälsningsmanual. Här, läs denna så blir du frälst. Så att det är verkligen ett liv att leva. Men om du tar upp sådana här saker då med människor som du pratar med. Nu nämnde du protestanter då. Upplever du att de är lyhörda för det här budskapet eller?
Ja. De jag har träffat och de jag träffar som jag delar det här med, för det är inte alla jag delar detta med. För majoriteten är inte redo. Majoriteten är inte teologiskt redo eller andligt redo att motta viss information. Eller att motta vissa godisbitar som den ortodoxa kyrkan faktiskt delar ut varje liturgi. Det tar tid. Och jag tänker att man får känna av vem personen är, vilken fråga man får för det första. Och när någon inte vet hur treenigheten sitter ihop, det blir väldigt dumt av mig om jag ska in och förklara treenighetsläran på 2 minuter.
Ja, lycka till.
Ja, men man gör inte det, utan då anpassar man ju svaret efter frågan som man får. Vad man tror är en lagom nivå. Det märker man vilken fråga man får. Så kan man lägga den svaret på ungefär samma nivå. Mm. Då menar jag inte att man dumförklarar någonting. Eller någon.
Nej. Utan, alltså, det kopplar samman med det som vi pratade lite om innan. Mm. Att man är inte stressad i att göra Guds verk åt honom. Mm. Utan okej, här kommer en människa på den här nivån. Då är min uppgift att liksom gödsla lite granna omkring dens andliga rötter. Ge något litet liksom. Sen kommer nästa person om en månad och få vattna på med lite vatten. Och sen kommer nästa person om ett halvår och få knipsa av skott som inte ska vara där och göra. Liksom, ja. Men Gud ger frukten.
Precis, och samma sak så gör vi på klubben på olika träffar med MC:n, va? Mm. Någon kommer till mig, jag pratar med dem. 2-3 träffar senare så kanske den personen går fram till någon annan av mina bröder och pratar.
Mm.
Och samma sak, samma synsätt har jag på dem som kommer fram till mig i kyrkan till exempel och ställer sina frågor. Många, alltså vissa kanske ställer samma fråga 2-3 söndagar i rad. Och det är fine. För det här är svårt att begreppa. Vissa saker är väldigt svårt att begreppa. Och en av de vanligaste frågorna som jag får utav sådana som kommer till församlingen och frågar, det är ju ikonerna. Och för ikoner är ju ett hett ämne. För många vet inte vad ikoner är. Många har ju läst Moseböckerna och ser ikoner som en idoldyrkan. För det är ju deras västerländska, felaktiga, reformatoriska sätt att se på skriften.
Mm.
Alltså, de troende gör ju inget fel. De troende har ju fått lära sig en tro som den tron är fel, men det de troende gör är ju faktiskt fel.
Förstår du? Utveckla det lite.
Ja, men alltså, det står ju, du ska inte ha några andra gudar än mig och inga avbilder.
Mm.
Mm. Och så kom en ifrån reformationskyrkan som ser, ja, men ortodoxa kyrkor är fullt med bilder. Mm. Och det går ju tvärt emot vad som står i Gamla testamentet. För att de har ju fått lära sig det av någon som inte kan någonting. Eller som också har lärt sig av någon som har lärt sig av någon.
Mm. Du menar att de är inte upphovsmän till den här, vad ska man säga, falska bibelförståelsen, utan de agerar utifrån sitt bästa samvete i relation till vad de då erfar när de ser en ikon.
Precis, för de vill inte gå emot Gud.
Mm, just det.
Så att den troende gör ju ingenting fel.
Nej, och då är det viktigt att bejaka den genuina, vad ska man säga, inställningen hos dem då.
Ja, för det är inget fel på inställningen.
Mm.
Jag har träffat väldigt många protestanter som älskar Gud. Mer än sig själva, mer än någonting annat.
Mm.
Men då kommer en sån här grej fram. Om en ikon eller till exempel. Eller en, om en, nej, det är sen idoldyrkan.
Mm.
Så att, ja, ifrån deras kontext så gör de ingenting fel.
Mm.
Och här är då våran uppgift att faktiskt, ja, men vänta lite. Om vi läser Bibeln ihop, Och så ska du få veta hur man har tolkat den i 2000 år. Hur har apostlarna tolkat detta? Och hur vet vi vad apostlarna har tolkat? Jo, för vi vet att deras lärjungar tolkar det på samma sätt.
Mm.
Och deras lärjungars lärjungar går samma linje. Och ända fram till oss idag.
Mm.
Apostel Paulus har ju till exempel stiftat kyrkan i Veria. Det är en liten stad utanför Thessaloniki. Ungefär 45 minuter till en timme.
Mm.
Och jag har ju i sommar så var där och stod på hans trappsteg där han stod och predikade.
Mm. Ja, det är så fascinerande. Samma när jag var och besökte Thessaloniki så var jag uppe vid, och jag har glömt vad klostret heter, hos just David möjligen. Men i alla fall, där finns också i kyrkan till höger bredvid altaret så finns det en skylt där det står "This is the place where the apostle Paul preached."
Mm.
Ja, det är ju man, jag säger som kråkan i Mamma Mu, man får vingslag.
Ja, men visst blir det så.
Mm.
För här har vi ett ställe där han faktiskt har stått och predikat och visat. Den kyrkan finns ju kvar.
Ja.
Den läran finns ju kvar.
Mm.
Och inom den läran så har vi en tolknings... Vad ska man säga? Att man tolkar saker och ting som de gjorde då.
Mm.
Bara att det gör vi idag. I en obruten kedja.
Mm. Ja, men så är det verkligen. Det är min erfarenhet. Jag som kommer från protestantiska kyrkan. Det var just detta jag upptäckte. Att man gör kyrka på samma sätt. Det var så jag uttryckte det då. Man har bevarat sättet att närma sig det gudomliga mysteriet, skriften, och förhålla sig till det kristna livet i vardagen.
Mm.
Det är fortfarande intakt. Folk blir helt förbluffade när jag säger det, men när man förklarar det så upplever jag att människor verkligen lyssnar och blir lockade av det. Tack och lov, tack Gud.
Ja, tack Gud. Mm. Läser man då, nu är det så här, tyvärr är det ju mycket av det ortodoxa godiset är ju inte översatt.
Mm.
Jag vet att du, fader, håller på och översätter en del av det. Filokalia till exempel.
Ja, nej, inte Filokalia, men Synaxarion.
Ja, Synaxarion, just det. Just ja.
Det. Filokalia just arbetar fader Bengt Porsianen med uppe i Överkalix. Det kommer sakta men säkert.
Och jag menade breven som heliga Dionysios Areopagitis har skrivit. De liturgiska breven. Där han går igenom liturgin.
Mm.
Och vad han, alltså varifrån har heliga Dionysios Areopagiten lärt sig liturgin ifrån? Jo, läser vi Apostlagärningarna 17, stycke 4 om jag minns rätt. Top of mind. Där står att han är ju Paulus elev. Han och kvinnan, kommer inte ihåg hon att det. Hur som helst. Men han skriver brev om hur liturgi går till.
Mm.
Om han vet hur en liturgi går till, och han lär sig det utav någon. Han var Paulus elev. Alltså har Paulus instruerat honom hur en liturgi ska se ut, ska gå till. Aposteln Paulus har ju lagt sin hand på honom och gjort honom till en biskop.
Mm.
Alltså så har vi inte bara det liturgiska, utan vi har ju även det praktiska.
Mm.
För att kunna hålla liturgi så måste du ha en välsignelse från någon. Även en biskop. Så en biskop har en välsignelse av en patriark idag. Men på den tiden så hade de ju en välsignelse av vem? Jo, apostlarna själva.
Mm.
Så handpåläggning.
Det är bara ett exempel, där, men du har ju flera. Det nämns ju i Bibeln, Titus och Timoteus till exempel, som skickas ut att bli biskopar på olika platser. Barnabas. Sen så har du ju de apostoliska fäderna, Ignatius, Clemens, Polycarpos. Alltså det vimlar av tidiga exempel på människor som har fått handpåläggningen från apostlar och som arbetar vidare i den apostoliska traditionen och som för vidare just evangeliet, inte som skrift utan som liv.
Precis. För evangeliet leder till ett liv i Kristus. Och det betoningen är på i Kristus. Inte en efterföljare, inte en bredvid, inte en liksom, nej, utan i. Du har ett liv i Kristus. För det är ett liv i Kristus så förändringen sker. Och ett liv i Kristus börjar med dopet. Och här kommer ju då en stötesten när man pratar med andra kristna som inte har den här fullheten i tron. Där jag får höra att dopet bara ett yttre tecken. Det är liksom det är inget jättespeciellt. Jag bara, men utan dop så har du ingen uppståndelse. Alltså utan dop så har du inget liv i Kristus. Visst, du tror, det är jättebra att du tror, men någonstans så måste du göra någonting mer. Och så får man då som svar på tal tjuven på korset.
Ja, just det, klassiker.
Det är också så här klassiskt. Ja, men han var inte döpt och han hann inte döpa sig. Han hann inte göra alla tusen grejer som ni ortodoxa gör. Eller... Ja, nej. Men han är inte ett vardagligt exempel, utan det är engångsgrej som vi vet i Bibeln. Så det är inte den vanligaste vägen. Å andra sidan så finns det två dop att ta. Ena dopet är ju i dopfunten. Eller i havet. Eller i en flod. Rinnande vatten som det står i Didaki. Apostoliska läran. Det finns en bok som heter Didaki. Det är en apostolisk lära till de som inte känner till detta. Och kapitel 7 så pratar man just om dopet. Hur har apostlarna sagt att dopet ska gå till? Och där är då ett av dessa då är urinnande vatten. Och det har vi i havet, floder och så vidare. Det är ett sätt att döpa sig. Det andra sättet att döpa sig, det är blodets dop. Alltså martyrdopet. Och tjuven på korset, han erkänner Jesu Kristus som Guds son. Och sen dör han. Så ja, är det för låga eller långa eller korta eller paralleller att dra till martyrdöden? Vet inte. Men det är definitivt inte ett sätt för gemene människa att komma till himlen.
Nej. Och det finns ju flera exempel också i kyrkohistorien på, eller i synaxariet apropå det, på människor som just, de ser en kristen lida martyrdöden på en amfiteater eller något sånt där och blir sporrade av den personens, martyrens ståndaktighet och trofasthet i Kristus och själva kasta sig så att säga på bålet också och genom sitt martyr, precis som du beskriver, genom sitt martyrium döps till Kristus.
Ja. Finns en berättelse där. Nu kommer jag inte ihåg vart det här utspelar sig, men det var ju just det här att en person i publiken ser hur änglarna kom ner över den här som skulle leda martyrdöden. Men den här personen förnekar Kristus i sista stund. Och så såg han nu änglarna att typ och försvann uppåt igen. Och då sa han det, ta mig istället. Så bekände han Kristus, för han var inte troende själv. Men när han såg det här, då blev han ju helt övertygad. Och så föll han med änglarna till himlen istället. Sådana här historier, det finns det ju gott om. Och det är liksom, det är ju det och allt annat som vi har pratat om här nu, som man bakar ihop det. För allt det här är ju inte en sak för sig, utan allting är en sak tillsammans. För ortodoxin är ju som en rund boll som är flätad och har trådar. Du drar en tråd i en änden och så drar du någonting i helt någon annan konstig riktning. Och allting hör ihop.
Ja, allting är samman.
Så allting är ju samman. Och ska vi återkoppla det till ikonerna, så är det så här att det var inte många förr i tiden, för 2000 år sedan, som kunde läsa eller skriva. Vad gjorde man då? Jo, man gjorde symboler. När apostlarna gömde sig i katakomber hade de ju symboler de kunde hänvisa till sina bröder och systrar. Att här är vi. Därav den här symbolen, fisken, fisksymbolen.
Just det.
Ichthys. Det är en ikon. Bibeln. Det är också en ikon. För vad gör du, fader, i det lilla intåget? Du lyfter upp Bibeln.
Håller skriften framför ansiktet. Det är Kristus som kommer ut och går ibland oss.
Exakt. Ikonisi. Alltså, den avbildar något. Eller hur? Och det här har anor ifrån judendomen. För precis samma sak gjorde de i synagogerna. De gick ut med skriften.
Skriftrullarna, ja.
Så våra anor är äldre än 2000 år.
Ja, det är fascinerande. Nu har vi pratat snart en timme här, så vi ska börja gå ner för landning. Men jo, om man tänker på den apologetiska gärningen och du som är verksam i det i Sverige och så. Vad skulle du säga, lite kortfattat, är ortodoxa kyrkans främsta utmaning i kanske västvärlden i allmänhet, men i Sverige då i synnerhet?
Ja, det var en väldigt bra fråga. En väldigt svår fråga dessutom. Den största utmaningen här i Sverige är det västerländska tankesättet. Och det är nummer ett, tankesättet, hur man tänker här i västvärlden. Två är det sekulära samhället som har gått för långt i fel riktning. Samtidigt som dessa två är en utmaning, en stor utmaning för kyrkan, så ser jag det som en välsignelse för kyrkan. För mer och mer har jag märkt vänder sig bort. De har blivit trötta på det här sekulariserande. Det var något inlägg från Svenska kyrkan som jag såg för ett tag sedan där sådana här gay-rättigheter och allas lika värden och hit och dit. Ja, jag håller med. Människans lika värden och allt sånt. Men den är för sekulariserad. Självklart, alla människor är lika mycket värda. Men vissa handlingar ska en kyrka inte stå bakom.
Nej, precis. Men det hänger samman med det sekulariserade mindsetet. Alltså, i och med sekulariseringen betyder ju att du begränsar din blick till det immanenta perspektivet eller det inomvärldsliga perspektivet. Och då får ju det till följd att ja, men i förlängningen människor ska få leva som de upplever att de drivs att leva. Liksom. Det finns inget mål bortanför materien som du kan sträva efter. Och då får man den typen av ja, inlägg som du såg till exempel.
Mm. Ja, och det, för mig är ju det här främmande, men även för mina kristna bröder. För är du kristen så är ju det här främmande för dig.
Mm.
Och har ju en vän ifrån Svenska kyrkan som är präst. Det är främmande för honom också.
Mm.
Ändå ger jag mig den i det sammanhanget ändå.
Mm.
Så samtidigt som jag tycker sånt är konstigt så vet jag att det finns underbara människor som kämpar i motvind.
Mm.
Och till dem vill jag ju säga, varför kämpa i motvind när du kan kämpa i medvind i den ortodoxa kyrkan?
Mm.
Det är sånt faktiskt inte för sig kommer.
Mm.
Så det är där tänker jag att man bör ställa allt man får till sig. Ifrågasätt det. Och gå till roten med problemet. Har du ett bibelpassage som du har problem med? Okay, hur har andra tolkat detta?
Mm.
Och då menar jag inte andra typ för 100 år sedan, utan gå tillbaks. Minst 1000 år, 1500 år.
Mm.
Hur har man tolkat dessa passager?
Mm.
Och hur tolkar man dem idag inom den kyrkan som har tolkat detta?
Mm.
För jag själv, jag är inte värdig nog att tolka Bibeln själv.
Mm.
Jag är inte smart nog, inte upplyst nog, ingenting sånt. Utan jag tar hjälp. Det kan vara samtal med dig, fader. Ja.
Ja, vi får förmedla vidare. Det är vårt privilegium att få förmedla vidare de här guldklimparna som vi pratade om tidigare.
Precis. Så att, och gillar man köra MC men vill hålla fast vid sina kristna värderingar så finns det lösningar.
Ja.
Och har man frågor och efter liturgin, ja, det bara kom fram till mig. Och nyp tag i mig och ställ din fråga. Mm. Förhoppningsvis så kan jag svara. Annars kommer jag be att återkomma.
Mm.
Svårare så är det faktiskt inte.
Nej, precis. Nej, men det är jättebra. Tusen tack Vasilios för allt som du har delat från dina erfarenheter i MC-världen och inom apologetiken.
Tack själv fader för det här tillfället och komma hit och prata lite.
Mm.
Och även din välsignelse får jag också be om.
Ja, Guds välsignelse, absolut.
Tack för det.
Och till alla som lyssnat så säger jag tusen tack och Kristus är uppstånden. Som vanligt så kan ni alltid höra av er till mig genom att skriva till mikael.falthammar@gmail.com om ni har någon eventuell fundering eller fråga. Och om du tycker om den här podden, glöm inte att lämna ett positivt omdöme på den plattform som du lyssnar. Tack så mycket och Guds välsignelse. Hej då!
Hej då!